Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till det här avsnittet av Omvalet. Det är en podcast som egentligen handlar om presidentvalet i USA i år 2024. Vi berättar om en massa olika saker kring det där, men det här avsnittet är lite speciellt för det är ett specialavsnitt om president Jimmy Carter. Som vanligt så har vi med oss Klaus Stolpe, välkommen.
Ja, tusen tack, tusen tack.
Ja, alltså det här är ju då den äldsta presidenten någonsin, eller?
Ja, jo, helt klart att inte har ju någon blivit så gammal, även om både den sittande presidenten och eller Biden då, och några till har blivit gamla, Ford och Reagan och längre tillbaka då Hoover och John Adams och vem det nu har varit, men att det här är ju den liksom som blir ändå klart längst av den, för att man nu börjar närma sig 100 så är det ganska speciellt.
Ja, precis. Vi sitter ju, när vi berättar det här så har vi ju den äldsta presidenten in office, eller hur, någonsin.
Ja, precis,
dessutom, så det är mycket äldsta och antagligen den äldsta motkandidaten också, troligtvis.
Ja, det är det väl nog.
Eller kanske Biden var ju i och för sig, kanske. Var Biden äldre när han vann än Trump är nu? Nej.
Nej, alltså det skiljer ju 3,5 år mellan dem. Just så Trump kommer ju att vara lite äldre än vad Biden var då han blev vald, helt enkelt.
När det avgörs i november, ja, just det. Men det här med Carter är ju ett spännande kapitel. Det är en president som vi som är mellan 50- och 60-årsåldern kommer ihåg. Kanske den president som var, i alla fall för mig var han väl den första kanske som jag riktigt vet om. Men hans fru var ju, hon avled ju faktiskt före jul, så hon var ju också en av de äldsta first ladies, skulle jag gissa, eller?
Jo då, för att hon var ju något år yngre än honom, men att hon var 96 år då hon dog. Hon gick alltså bort 19 november 2023, alltså en månad före ju Rosalind Carter hette hon. Hon var ju då i den åldern, så att det var ju ingen jätteöverraskning att hon gick bort. Mm. Och ska man säga någonting om Jimmy Carter så här liksom för annat inledningsvis, så jag menar, en som är president så är ju en intressant person redan på grund av att den personen har blivit president i USA. Mm. Men de kan ju vara intressanta av andra orsaker också, till exempel då man blir jättegammal eller har levt under en väldigt lång tid efter att man lämnar presidentposten. Eller om man har varit med lyckad som ex-presidenten medan man var president och allt det där, så passar väl in på Jimmy Carter. Mm. Alltså han lämnade presidentposten redan i början av 1981, så att det är ju ett tag sedan, helt enkelt. Och han syntes ju hyfsat ofta ännu långt upp i åren, alltså då han var 90 plus, helt enkelt. Men jag menar, åldern kom ju emot i något skede. Men att det är nog varit en seg kar, för att han hade fått hudcancer 2015, och det gäller cancer så är ju varje fall är ju unikt, så att menar det i hans fall så var det tydligen då någon mildare variant, för det där hämtade han sig ifrån. Och sen 4 år senare 2019 då, så då hade han ramlat omkull hemma och fick en hel del skador, men det hade han också hämtat sig ifrån. Och jag menar då, vem som helst kan väl ramla omkull hemma, men att då talar vi ju ändå om en som var 90 plus i det skedet. Han kom igen, så att säga.
Ja, just det. Han syntes väl även i samband med begravningen av Rosalind Carter då?
Ja, precis. Det har du rätt i. Och då hade han nog inte synts på bra länge. Ärligt talat, så att de där bilderna som var från begravningen, så jag vet inte, jag blev lite illa berörd kanske, för att man såg ju liksom att han var, ja, du vet, munnen på vidgavel och så vidare, som gjorde väl honom inte helt rättvisa, helt enkelt. Men å andra sidan, då låter det som jag tycker att man skulle gömma bort folk om inte hans yttre passar in, men att det är väl kanske inte riktigt så att man vill minns honom att han såg nog ut som inte han skulle riktigt veta var han var ungefär. Mm. Att han är ju, alltså han var ju illa däran, som sagt, redan då, att han hade ju då i samband med den där begravningen, så då hade han ju varit in på sån här hospicevård i 9 månaders tid.
Ja, redan. Just det.
Mm. Det säger ju någonting om liksom vilket skick han var i då. Men som sagt, var man 99 år så springer man ju inte maraton. Det finns kanske någon som gör det också, men att Jimmy Carter gjorde nog inte i alla fall.
Kanske var det ändå överraskande att det var hans fru som avled först. Hon kom ju i samma hospicevård där hemma bara någon vecka innan hon dog sen.
Ja, det gick ju fortare där helt enkelt. Men jag menar, just det här med årtal hit och dit, det kan ju låta lite nördigt att slänga sig med det, men att det finns ju en del intressanta kuriositeter kring det där paret, för att de gifte ju sig rätt unga, som ju folk gjorde på den tiden. Så att de gifte ju sig en kort tid efter att han kom hem från andra världskriget, och de hade ju, alltså då frun gick bort, så hade de varit gifta i 77 år.
Ja, tänk alltså. Ja. Så att det är många rekord som de sätter på sig.
Ja, det blir ju liksom så att jag menar, han har varit ex-president sen 1981, så att det är ju alltså över 40 år sedan han lämnade presidentposten.
Var det så att han var en uppskattad president, eller blev han uppskattad senare, eller hur var det egentligen?
Han är ju väl nog det bästa exemplet på någon som har varit mer uppskattar som ex-presidenten än vad han var som, medan han var president, helt enkelt.
Just
det. Någon. Alltså av alla USAs presidenter så är han väl det bästa exemplet på det. Och i och för sig hade ju många år på sig i och för sig också att bättra på sitt eftermäle, men han var väl en känsla av att han var lite som för snäll och inte riktigt resolut medan han var president. Men sedan då så jobbar han ju liksom med, var intresserad av sån här mänskliga rättigheter och att han var väldigt mjuka värderingar för att vara en amerikansk president. Och det kan man ju också säga om jag ska nämna någonting om presidentfrun, så hon var ju också väldigt så engagerad i folk med mental handikapp, att de skulle ha det bra och så vidare. Så de var ju på var sitt håll, ska vi säga, mjuka i sin framtoning. Mm. Men redan en sån sak, då han blev president, så då han hade tillträtt så meddelade han att framöver så skulle USAs ambassadörer vara hans personliga sändebud för liksom fred och rättvisa och så vidare. Och det var kanske inte någonting som nu har utmärkt alla presidenter i USAs historia. Mm. Att där de var med, USAs intressen har fått råda och därmed jämt, och fast man har hamnat och vandrat över lik, men att Carter hade en annan syn på det hela.
Hur kan en Carter komma fram just i den tid han kommer fram?
Vill man uttrycka det enkelt så, jag menar, det finns ju alltid någon orsak till att någon viss kandidat kommer fram i ett visst sammanhang. Vare sig vi talar om någon Trump eller Reagan eller Andrew Jackson eller liksom vem som helst. Mm. Och här är Carter i och för sig ett jättebra exempel att påvisa att han svarar mot den. Det är den tid som rådde, för han var ju väldigt mycket outsider då han kom fram. Vissa andra, att han hade varit guvernör i Georgia, men det var ju en ganska betydelselös och vad ska jag säga, perifer delstat på den tiden, så att han var ju ingalunda känd i det här för den stora allmänheten. Men det här var ju, vi ska komma ihåg att han blev vald 76, och det här var ju åren efter dels Vietnamkriget som blev ju ett sådant stort nationellt trauma för USA, som de väl inte kunnat bearbeta helt ännu idag kanske. Och sen har vi också den här Watergate-skandalen, alltså där som ledde till att Nixon hamnade att avgå. Mm. Då får vi Gerald Ford som president istället. Och han gör i stort sett att benåda Nixon på alla åtalspunkter, och många tycker då att det där är helt förskräckligt. Och sedan då så då kommer Jimmy Carter fram. Han är okänd, som jag sa, för den stora flertal, för den stora allmänheten. Men han kunde helt enkelt göra politiska poäng av att han knappt har varit i Washington DC hela sitt liv. Mm. Alltså han, alltså trots att han hade förflutat som politiker, så han associerades inte med de här, ska vi säga, otrevliga sakerna med liksom Vietnam och Watergate och så vidare och så vidare. Och Så att det är ganska mycket som är intressant kring just det där med hur han blev vald. Att det var ju så att han berättade för sin mamma att han skulle försöka bli president. Så jag menar, det president, så det kan ju vara som en... Vi tänker ju som ett statsöverhuvud, men att på engelska så kan det ju vara liksom president of a company, eller alltså vd eller i någon organisation av något slag. Så då han går till sin mamma och berättar att mamma, jag tänkte försöka bli president, så svarar hon att president of what? Alltså, hon förstår inte att han menar president av USA, utan hon trodde väl han skulle försöka bli boss för ett försäkringsbolag.
Ja, just det. Jag vill minnas att hon figurerade väl en del, den där modern också.
Ja, jo, hon gjorde det. Hon var ganska speciell på många sätt. Det var sån här, alltså, de hade ju sån här underbar sydstatsdialekt.
Ja, det är just det. Ja.
Ganska roligt. Hon hette väl Lillian Carter, tror jag.
Just det.
Mm. Att det var någon journalist. Det här är ett bra exempel. Det var bra för den där portalen, för att jag glömt bort det här, men att det var en journalist som var på och intervjuade henne, och så var det så att, ja, men hur var Jimmy Carter, eller som, hur var lilla Jimmy? Ja, han var så snäll pojke, och han ljög aldrig, och han var alltid ärlig. Så, ja, men nu ljög han väl någon gång. Nej, det. Men journalisten malde på, och sa att, ja, han kunde dra någon vit lögn nu och då. Ja, men vad är det då? Då ljuger man ju. Nej. Och den där bara malde på, så att vara en vit lögn då. Så till sist hade de sagt åt honom, alltså helt vänligt, att när du kom in hit i mitt hem, så sa jag ju, minns du kanske att jag sa åt dig att det var så trevligt att ha dig på besök?
Ja,
ja, sa den där journalisten. Det var en vit lögn. kom ju av sig helt den där, ja. Den där kan, så hon avväpnade honom ganska bra, den inte orka. Hon omnamera, men att det var ju... Det var en del liksom cool grejer kring hela det där presidentskapet, för att då Jimmy och Rosalind Carter då, med familj och med barnen, flyttade in i Vita huset, så hade ju den här frun och Rosalind en genomgång med den här hovmästaren rörande vilka maträtter de skulle äta, och så hon ville försäkra sig om att den här kökspersonalen klarade av att tillreda deras favoriträtter, och till sist så svarade han att oh yes ma'am, att det där har vi gjort åt personalen hur länge som helst. Så det var inget överdrivet finlir där, inte, utan det var nog helt, helt vanlig husmanskost som...
Ja, de kom inte med några exklusiva vanor kanske.
Nej, uppenbarligen inte. Det var bara det att de var inte vana att presidentfamiljen skulle äta samma käk som
personal,
som personalen. Så det var ju ganska praktiskt om de kunde ha samma meny.
De här snälla presidenterna, de här med mjuka värden och de här som vill göra gott, de har det svårt. Vi har Obama, vi har Bill Clinton, kanske har klarat sig bättre. Men Carter är en sån där som inte sen riktigt, kanske som du sa, kommer till sin rätt och sen först kan få utlopp för det han är bra på efter presidentperioden. För redan det andra valet, alltså, han sitter bara en period, sen möter han Reagan, eller hur? Och då går det inte så bra, alltså.
Nej, alltså han får ju, alltså, det blir ju stryk efter noter. Han förlorar ju i nästan varje delstat. Det är som ganska unikt, liksom, den här brakförlusten han råkar ut för, att man får andra att jämföra med, liksom, då Herbert Hoover förlorade mot Franklin Roosevelt 1932. Alltså det som går inte alls bra. Att, beroende på hur man ser på saken, så alltså, okej, 1912 så William Howard Taft så vann inte nästan någon delstat alls, men det hade å sin sida att göra med att det var ett sån här three-way race var Theodore Roosevelt ställde upp.
Ja, det är sant. Ja, det
Woodrow Wilson liksom tävla mot två republikanska sittande presidenten och han som var före Taft, men att det splittrar ju fältet. Så att det var ju, men att det är ett specialfall, men så det annars är det nog som Hoover och Carter som de här två som har fått riktigt ordentligt på moppe.
Ja.
Och det har ju att göra med, och klart det var nog mest den här försämrade ekonomiska situationen som blev Carters fall. För det är ett väldigt känt citat från Reagan under den här valkampanjen, då de hade sådana tv-debatt, så sa han att, men alltså, vi håller på att prata här nu hela tiden, och det enda som folk behöva fråga sig att har jag fått det bättre eller sämre under de här åren med Carter som president? Och de flesta då tyckte att ja, men jag har ju egentligen fått det sämre. Men alltså även så där utrikespolitiskt så gick det ju inte alls bra, och det kan väl nog ha att göra med att han var kanske lite för undfallande. Det är lätt att peka fingrar. Jag menar, vi har ju den historia vi har. Vi kan inte gå tillbaka och ändra på detaljer och kolla att skulle ha gått bättre. Men det handlar ju förstås om vilka signaler man skickar ut, och det kanske nog inte en slump att Sovjet går in i Afghanistan under slutet av Carters presidentperiod. Shahen av Iran störtas och där tappar det här USA en väsentlig bundsförvant i Mellanöstern, och istället kommer de här vänskockpräster som med den Ayatollah Khomeini i spetsen som träder till istället. Mm. Det var också i slutet av Carters presidentperiod, och inte säga att det där skulle ha hänt ifall Carter skulle ha varit mer påstridig, eller man skulle haft, eller om Reagan skulle ha varit president redan då eller någonting sånt. Det kan vi ju inte veta, men att det är ganska symptomatiskt i alla fall att sådana konkurrerande rörelser eller makter, eller vi kallar det så har inte liksom, vad ska vi kalla det, tillbörlig respekt för USA, om vi säger så. Mm. Formligen inbjöd väl till att någon sån här cowboy rider in på scenen då Reagan kommer istället och liksom säger att nu ska det vara ordning på torp och vi ska inte vara någon andra rangens nation och sånt. Och dessutom Reagan väldigt utåtriktad och verbal och allt det där, väldigt duktig på såna one-liners, alltså att med en mening få till någon formulering som journalisterna älskar för att de fick en bra rubrik av det och så vidare. Så att jag kanske, jag vill, med risk för att verka lite ytlig, så kan man väl kanske säga att Jimmy Carter var kanske lite för hygglig kar för den här presidentposten. Men det tog akt, alltså var det nog den här ekonomiska utvecklingen som fällde honom, men i alla fall.
Men den här händelsen i Teheran med fritagningsförsök och den katastrofen blev ju någon slags konkret symbol för ett rämnat presidentskap, eller hur?
Jo, det var väl det som de syftade på i den där tv-serien som jag nämnde här tidigare med Designated Survivor, att om du lyckas så är du Reagan, och om du misslyckas så är du Carter, för att det var så att 52 amerikaner så blev tillfångatagna på den här amerikanska ambassaden i Teheran, och det där, alltså det där pågick i över ett år, 444 dagar, och det här man försökte med ett fritagningsförsök, och det slutade med att någon sån här plan störtade i öknen för att de flög så lågt så att det skulle, för att inte upptäckas via radar, och så flög de in i någon sanddyn och någon från den här kommandostyrkan dog väl och så vidare. Så det gick ju inte alls bra. Och sedan det här, för att liksom förödmjuka Carter en sista gång, så den där gisslan så blir ju alltså frisläppt en liten stund efter att Reagan har svurit presidenteden, för att liksom markera att det här Carter fick ingenting. Jag vet inte om det var då för att komma på god fot med Reagan eller något sånt, men det som har roll i den där gisslan, så jag undrar om de var så mycket glada att ha Reagan som president i sig. Det är en annan sak.
Ja, det kan man undra. Utrikespolitiskt så, han tillhör ju en av de presidenter som har fått fredspriset, men efteråt så har han väl gjort sånt som man skulle kunna få fredspris för, eller hur bedömer du det?
Jo då. Och i och för sig, han fick ju det där fredspriset efter att han var president. Men det, om vi ska säga någonting positivt om hans presidentskap och utrikespolitik, så att det var ju han som stod värd för det här då de här fredsförhandlingarna mellan Egypten och Israel. För att det var ju så att Egypten blev ju det första arablandet som erkände staten Israels rätt att existera. Bara som kuriosa, så då de hade gjort det, så utlyste man en nationell sorgedag i Syrien. Jag är ganska lätt troad, jag tyckte det var ganska tojigt. Men Men det här, det var ju då Anwar Sadat och Menachem Begin som fick det där fredspriset då efter det där. Men de hade ju alltså, de där förhandlingarna hade ju ägt rum på Camp David, alltså presidenten, amerikanska presidentens sommarställe. Det var ju karta som stod värd för det hela.
Mm.
Men så att det sägs att, eller inte bara sägs, utan det är väl nog klarlagt förstås att han var, Carter var också egentligen nominerad till fredspriset då, så att de fick det, men att surprise, surprise, så de som skulle nominera honom så hade lämnat in den där nomineringen för sent helt enkelt.
Jaha, okej.
Okay. Och Carter så har ju sagt att liksom hans största ögonblick någonsin så var då han stod där vid det där podiet och Anwar Sadat från Egypten och Menachem Begin från Israel skrev under det där avtalet mellan Egypten och Israel och sen fick han ju fredspriset, var det 2002 eller när det var, för att han fortsatte, han fick ju det där väldigt, alltså en väldigt lång tid efter att han hade varit president, men han har ju varit aktiv. De här båda andra som har fått det, så kan ju, alltså Theodore Roosevelt fick det för att han hade liksom lett den här delegationen som mäklar fred mellan Ryssland och Japan efter rysk-japanska kriget där i början av 1900-talet, och det är väl okej i sig, men det var ju ett krig som nu ändå var liksom avslutat vid det laget.
Så att
det var väl, tycker jag väl inte var så himla stor grej i sig, men att Woodrow Wilson fick det förstår jag ju att i kölvattnet och det här med att försöka få världens länder att hålla sig lugna efter första världskriget på längre sikt, så gick det ju inte heller så riktigt bra, men jag tycker väl nog att på sin höjd är det ju nog bara Wilson som är lika förtjänt som Carter var av att få det här fredspriset.
Mm. Nej, men det är bra att Carter var förtjänt, och Wilson, som vi har pratat om i vår serie Mr. President, där han är efter första världskriget väldigt aktiv, eller hur? I freden. Men så Carter kunde egentligen ha fått under sin tid de facto, men han fick det inte för att de var försenade med nomineringen, och det var väl de som fick det var ju samma händelse då. Det gällde i för sig. Men hur är det med honom som person? Han är ju äldsta presidenten nu, men han var inte den äldsta presidenten att bli president. Han var ju ganska, till och med lite ung, eller i medel i alla fall, ålder då.
Ja, alltså i den medianen, eller i genomsnitt, så har de väl varit 56 år. Han var 52, så att han var ju nog, det finns ju då de här som har varit yngre. Theodore Roosevelt nämndes nyss, han är den yngsta, han var 42 då han tillträdde. Kennedy är den yngsta som har vunnit ett val, han var 43. Just. Och sedan så är det några till som har varit under 50, men att det är inte sådär. Så att nu finns det en del som har varit yngre än Carter, men han är på den yngre sidan i alla fall. Men att, ja, nu säger nog att en tredjedel har varit yngre och två tredjedelar har varit äldre, så att inte han har ju inte varit extremt ung på något vis, inte.
Nej, just det. Men det där med jordnötter var ganska aktuellt, vill jag minnas. Vad var det med den saken med honom?
Ja, det var det han associerades med då han blev det här president, så att jag var ju 12 år, så att jag var tillräckligt gammal för att komma ihåg det.
Mm.
Och det fanns ju sådana skämt om att elefanterna på zoo, så visste inte vem de skulle sympatisera med, för att presidenten var jordnötsodlare och elefanten, åtminstone i serietidningarna, så tycker de om jordnötter, men elefanten är ju på andra sidan republikanernas symbol.
Mm.
Men han är ju alltså genomfört sin barndomsdröm att bli sjöofficer eller flottofficer. Och det där, så när det sammanföll ju med andra världskriget då, men han var ju också ingenjör med inriktning på sån här kärnkraftsteknik, så att det var ju framtiden var ju utstakad där. Till exempel kunde han ha varit på någon atomubåt eller vad som helst, men att hans pappa dog eller hur det nu var, så var det ju bara det att de hade ju en jordnötsodling, en jordnötsfarm helt enkelt, att han skulle skötas om, och då ett och tre så bestämde han att familjeföretagen måste gå före.
Mm.
Och det där var ju inte så riktigt okomplicerat. Det är väl inte ovanligt att folk byter bransch, men Men det var ju bara det att han själv gav ju upp sina liksom drömmar om den här officerskarriären, sjöofficerskarriären, och det blev ju inte bättre av att frun ville ju inte flytta hem till den där bondvischan i södern där hon väl hade sluppit därifrån, så att det där var väl inte alls bra, så att det där äktenskapet hade nog knakat i fogarna ganska bra. Och sedan så blev det ju inte bättre av att det var svårt att få någon lönsamhet i det där företaget. Och det räddade de väl upp, men att sen då så började han satsa på politiken och blev då så småningom guvernör, och 1-3 då så var han ju också plötsligt president i mångas förvåning. Den där valkampanjen var ganska rolig, för att de här primärvalen, alltså de inleds ju då i Iowa och New Hampshire av tradition, så han hade då sina valarbetare upp där, och de kallades då för jordnötsbrigaden, Peanut Brigade. och det var som sådär, man märker ju att det är ju snart ett halvsekel sen, så att det var ju inte så systematiskt kanske alla gånger, men att de hade ju då sådana strategier där de gick och knackade dörr hos folk, att de överdrev sin sydstatsdialekt. Oh, how nice! Och så vidare. För att de här människorna skulle komma ihåg dem. Och sen alltså, de väldigt noga med att som skriva upp någonting, typ om någon hund hade skällt eller någonting sånt. Och sen skrev de ett personligt brev sen åt de här människorna, skrev upp namn och adress, och att jag hoppas jag inte stör, och så vidare. Att oj, vad rädd jag blev för den där hunden, men han var ju riktigt snäll. Och folk kände sig uppskattade, att va? Hur kom de ihåg just mig och min lilla rottweiler som bet dem i benet, eller frågan om, så att de var
Peanut Brigade.
Peanut Brigade, men bara det där namnet är ju coolt.
Ja, precis. Det tar ju sin tid att göra på det sättet. Men...
det var ju ett sätt att nå fram, helt enkelt.
Ja, men en annan sak att avrunda med, det är ju att han var en filmfantast, va? Eller?
Det stämmer, alltså han tyckte om att se på film, och det här igen har vi det här med kuriositeter, att jag vet bland annat han hade Egyptens president och den Anwar Sadat på besök, så då tyckte de att kika på Star Wars. Mm-hmm. Då hade ju den här första Star Wars-filmen redan kommit.
Ja, det var passande tema kanske för dem. En på ett vis misslyckad president, men ändå lyckad. Jag menar, inte så misslyckad. I alla fall när det gäller hans liksom liv efter presidentskapet, så har han blivit en legend, och ja, nu är han ju äldste presidenten som har levt och så, men han blev ju bilden av något positivt. Är det framförallt då det efteråt, kan man säga?
Det skulle jag nog säga, att det skulle till och med gå så långt, så att jag skulle säga att han är den som liksom är mer lyckad som ex-president än vad han var som president.
Mm, just det.
Att det är väl ingen överdrift att säga det. Det har ju inte bara att göra med att han levde länge, så han har ju för all del haft tid på sig att göra nytta också, men lika bra skulle han kunna sitta i en gungstol och inte gjort någonting. Okej, han var ju för all del rätt ung då han lämnade presidentposten också. Han var ju inte ens 60, så att...
Ja, just det. Ja. Hans barnbarn är det väl som uttalar sig i media och så här. Och han själv kommer ju inte till tal, så kanske inte kan kommunicera så väldigt mycket längre. Men det man förstår är ju att han vill liksom uppnå målet att få rösta på Kamala Harris i alla fall.
Ja.
Att han vill liksom överleva den möjligheten. Och jag vet inte om de har börjat rösta redan där han bor, men åtminstone är det några veckor bort i alla fall, så... Men i din beräkning eller i din mätning, då kommer han liksom inte helt till botten i alla fall, eller?
Nej, för att jag menar, han har ju inte liksom ställt till med en massa liksom inbördeskrig och grejer. Mm. Det är klart att det, bara för att han fyller 100, så kan jag inte sitta här och säga att jo, det var en jättebra president och lyckades med allting. Men att inte han ju, alltså de här katastroferna på presidentposten så tenderar ju att vara de här som var där på 20-talet, Harding, Coolidge och Hoover, och sedan de här som var där just före inbördeskriget framstår som verkliga klåpare, och för all del de som kom efter Lincoln så var ju inte riktigt bra de heller, så att nu finns det att ta av sådana som är sämre nog.
Just det. Ja, fortsätt att lyssna på vår serie där vi berättar om presidenter med Klaus Stolpes anekdoter, och det är ju Mr. President som du hittar på samma ställe där du hittar den här egentligen. Totalmedia.com finns också där länkad vidare. Totalmedia med TH, totalmedia.com. Och sen dessutom har vi en blogg där och berättar lite småsaker, och våra ordinarie avsnitt av den här serien om valet så kommer varje tisdag, och du kan också hitta det på samma ställe. Så att lyssna på oss igen på tisdag, då kommer det om valet 24 fram till presidentvalet i USA, kanske lite efter det också, vi får se. Så tack för idag, Klaus Stolpe.
Ja, tack så mycket.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.